Välkomna till ytterligare ett spännande avsnitt av Kuriotetes-podden. Idag har vi två gäster, Per Dahlström och Are Thoresen, som kommer att presentera sig. Men vi har ju våra procedurer när vi inleder avsnitt, nämligen att förtydliga att det som någon av oss tre kommer att säga, det får vi stå för själva. Vi tar däremot gärna emot återkoppling på det vi säger och det vi tänker ifall någon kan iaktta det.
Jag ser det hur ni har det, så att jag
kopplar på mail kuriotetespodden@gmail.com eller på Instagram och Facebook. Och det är vi väldigt tacksamma för om någon orkar göra det. Man får också gärna trycka på prenumerationsknappen och gilla-knapparna, och om man tycker så finns det ju en tumme ner också. Daniel brukar säga att den är väldigt effektiv. Ja, med detta sagt så vill jag hälsa er välkomna. Per, vill du börja säga något om vem du är?
Jag är Per Dahlström, antroposofisk läkare i Stockholm. Och i mitt andra intresse så är jag intresserad av meditationsgrupper och arbete kring det. Och det är lite grann av det temat vi skulle jobba med ikväll.
Ja.
Och med ett antal sådana, jag tror jag räknar lite 8 stycken, de blev sammanlagt. Mm. Så det finns lite att välja på.
Ja, spännande. Ja.
Mm. Tack.
Are.
Och mitt namn är Are Thoresen. Jag är upprinnelig djurläkare och har min bas i Sandefjord, Norge. Och är då upptatt av antroposofi, men också andra riktningar som Peter Dunov eller Daskalos, alltså, och har varit igenom många sammanhänger slika ting.
Mm. Och där hamnar vi väl någonstans, alltså orsaken till att jag har frågat er om att delta i en sån här podd om klarseende. Det är ju därför att jag tror, då får ni få korrigera mig, att ni har arbetat fram vissa sådana förmågor. Och det tänker jag att det är någonting som vi ska prata om idag. Är ju ett tema som inte kanske förekommer på YouTube så ofta, jag vet inte. Orsaken till att vi gör det här i en antroposofipodd, det är väl att det är både skolningsväg, meditation som en kunskapsväg in i det översinnliga är en väldigt viktig del. Och en annan viktig del inom den antroposofiska strävanden är väl att förtydliga att det finns en andlig värld och hur den ser ut och hur man kan förbinda den med vår vanliga fysiska, sinnliga värld. Så därför så upptar vi er dyrbara tid med såna här flummiga teman som till exempel klarseende. Men om ni har följt podden så har ni ju sett att vi redan har gjort ett avsnitt om meditation, och vi har även pratat om Lucifer och Ahriman och Asuras och Kristusimpulsen. Så att om man vill fördjupa sig åt det hållet så kan man titta där. Men jag tänker att som inledning till samtalet så är ju den här frågan att vi lever i en tid där ju många förhåller sig som att bara det som syns eller mäts och vägs finns. Och då, där hamnar man ju i ett första problem om man ska prata om klarseende. För då pratar man ju om, eller man påstår att man pratar om saker som inte syns eller inte mäts och vägs. Och det tänker jag är naturligtvis att blotta strupen i denna materialistiska tid, för att folk tycker, vad är det här för strunt? Så att jag tänker att om vi kan börja där någonstans, hur ska man föreställa sig att man kan varsebli saker som inte syns? Och för min del kan man gärna börja lite så att säga vardagligt.
Alltså, där måste jag vara lite oenig med dig.
Ja, det går bra. Det brukar bli väldigt bra, kan jag säga, när folk korrigerar mig.
För du sa att klarsyn inte syns.
Mm-hmm.
Och ett av mina hovedpunkt i min vurdering av det er at det syns.
Ok.
Og jeg har alltid, helt fra jeg har vært liten, testet meg at det syns. For eksempel, da jeg spilte sjakk med min far, så har man jo en bonde hvit og en svart, og så skal man gjøre sånn for å se hva man skal starte med, og jeg likte ikke å starte. Det vil si at da valgte jeg den svarte 100 ganger etter hverandre, altså literally 100 ganger etter hverandre. Og det var utelukkende basert på klarseende. Og jeg kunne da se gjennom handen og se hvor den svarte var. Og det er det jeg mener det er veldig viktig hvis man har, eller mener man har et klarseende. Og det sier jeg til mine elever også. Du må sette deg i situasjoner hvor du kan teste om du har rett. Det vil si, altså the proof of the pudding is in the eating. Du kan finne forskjellige situasjoner hvor du da kan teste at det er riktig.
Mm. Ja, det er jo en spennende inngang, for om jeg nå innkleder meg rollen av materialist, så skulle jeg säga det var bare tur.
Ja.
Statistisk inte sannolikt, men möjligt.
Självsagt, 100 svarta efter varandra är inte möjligt.
Nej, det är ju exponentiellt.
Men som materialist gör man ju, eller jag gör det ju bekvämt för mig genom att bara påstå, det är tur.
Ja, alltså, men då kan man höra med min far, som dessvärre nu är död. Men jag gjorde det också på veterinärhögskolan en gång. Jag satt och det var før jeg visste så mye om antroposofi, jeg tok en kortstokk, og så sa jeg, nå skal jeg forutsi alle bildkortene.
Alle?
Bildkorten, altså knekt.
Kledda kort.
Alle, ja, og kledda kort.
Kledda, påkledda.
For det er nemlig ganske lett, ja. Det klarskjønne. Altså, det er litt vanskelig å skille mellom en spar 4 og en spar 5. Det er ikke så lett.
Okay.
Det er materielt. Men et kledd kort og et ikke kledd kort er ganske lett.
Mhm.
Og da tok jeg alle de kledde kortene.
Mm.
Kanskje ett fel hvor du ikke konsentrerte deg. Du blir alltid litt nervøs når noen skal, når du skal bevise noe.
Mm.
Eller, altså, men sånne ting mener jeg er egentlig ganske viktig.
Det er jo litt fundamentalt, så å si. Jeg skulle også legge til noe der jeg ikke heller enig med deg.
Det var verst.
Da skulle jeg si at jag skulle tippa, om man tittar på människor jag träffat i alla sammanhang, så skulle jag väl säga att 60, 70, kanske 80% av alla människor jag träffat genom livet har klarseende upplevelser. Mm. Alltså väldigt många, de flesta människor är, om inte nästan alla människor är klarseende, men antingen så jobbar de inte med det, de tar inte fram det och renodlar det och forskar i det, så att säga, de är inte intresserade.
Mm.
Så många som är intresserade av det, det finns inte, så att säga, så att säga. Det, av någon anledning. Det kan ju vara tiden som är sådan, eftersom det är så materiellt orienterat. Men att de har upplevelser, det har jag stött på väldigt mycket. Det kan ju vara punktuella upplevelser som de inte integrerar, utan det försvinner bara, så att säga. Så
och så är det viktigt att inte se klarseende. Där man kan se klarluktande, klarhörande,
klarkännande.
Kännande.
Ja,
alltså,
ja.
Det är många olika typer, och ganska många kan plutselig kjenner en lukt som ikke skulle vært der, og det kan være avdøde, altså det kan være slike ting.
Mm.
Så du må si klar, ja, hva skal man si? Klar. Multiklar.
Multiklar. Låter som en fruktjuice.
Multiklar, ja.
Ja, men jeg har mest upplevt det som så at klarkännandet kommer först.
Ja.
Det skulle jag nästan säga att alla människor har, så att de kan känna på sig det ena eller det andra eller sånt där. Ja. Och tränar de det och arbetar med det meditativt, så kan det ju bli bilder, då kan det bli ett klarseende av ett klarkännande.
Men det är inte så konstigt. Men det är det färreste som kommer till klarsyn.
Ja. Och det är det svåraste.
Det startar också med känne,
och
jag har också sett att det lukte. Är det faktiskt väldigt många som kan.
Jag har inte hållit på så mycket med luktandet, så att säga, med det.
För det här är ju ganska spännande då, om man vill prova eller ge sig på det här. Alltså jag tänker, när ni pratar nu, så tänkte jag spontant på föräldrar, alltså relationen till småbarn. Där har man ju ofta väldigt, så att säga, ett tentativt känslomässigt förhållande till hur de mår eller vad de vill eller alla sådana här saker. Det tror jag alla föräldrar känner igen.
Och särskilt mammorna.
Ja, att det finns liksom där i ett ganska självklart sätt för att bekräfta det du säger att alla har.
Mm.
Och att det är ju kanske mer i ett kunskaps- eller ett medvetande problem.
Ja.
Alltså att förstå vad och definiera.
Ja. Och som Per säger, aktivt utvecklande.
Mm.
Alltså man pressar gränsen och går längre och längre och längre.
Mm.
Det är viktigt, för det de flesta säger, åh, det var så rart, det var så konstigt, jag följde att mitt barn sån och sån. Mm. Och så stoppar de med det.
Mm.
Ikke presser vidare.
Mm.
Och finner ut, vad var det barnet? Och så kanske ända vidare och ända vidare.
Ja.
Och det är en vilje, då må man ha en vilje till att göra det. Och man må också ha tid till att göra det.
Okay.
Och idag är alla så upptatt.
Mm. Och intresse.
Och intresse, självklart.
Ja,
ja. Ja, för det skulle ju vara, då skulle vi nästan kunna göra en fortbildningskurs av det här. Alltså, det första är ju att känna igen, och det pratade vi om i den förra podden, det här att lokalisera och identifiera så att säga, frågeställningen. Och sen se, hur kan jag arbeta med det?
Mm.
Och där har jag kanske lite frågor då, om ni skulle kunna beskriva det här trycket eller att gå vidare. Om säg nu att jag har en sån här känsla. Jag kan då säga till er som tittar att Per och jag brukar diskutera det här ibland. Därför att jag brukar påstå att jag är minsann inte klarseende. Och du brukar påstå att det är du visst, du vet bara inte om det.
Mm.
Så därför är jag lite extra intresserad av det här kapitlet. Så att säga, hur kan jag förbättra? För en sån här sak i antroposofi är det här med andevetenskap. Och då det associerar jag just till den här metoden då. Att hur kan jag strukturera och fördjupa min kanske lite intuitiva förhållningssätt till den här typen av frågor. Mm. Jag vet inte om det går att kommentera saken. Jag är ute efter de här, det som du kallar att trycka på. Alltså att fördjupa kunskapen. Mm. Alltså hur skulle, ja, om du skulle lära någon hur man ska göra, vad skulle du säga? Eller vad skulle du säga då?
Jag tycker vi kan ju ta en polaritet som Aro och jag har, som vi diskuterade innan den här podden, så det är tidigare på telefon. Där man kan ju jobba på många olika sätt.
Ja.
Aro får ju prata för sig, men mycket av din presentation kommer ju över föreläsningar och böcker och kurser. Hela världen håller du på så att säga, med det, och så lämnar du ganska starkt avtryck från dina forskningar så att säga, det, och så hoppas du på ett svar så att säga, på det. Och det är ju ett sätt att föra en dialog så att säga, med det hela. Jag jobbar mera i grupper där vi övar meditativa övningar för att nå bilder. Vi kan ta ett gemensamt föremål, en växt, en rosmarin eller en människa eller vad som, så att säga, att meditera över, eller ett mantra eller så. Och sen så får alla människor gör man en gemensam meditation, och sen kan man beskriva sina upplevelser efter det. Det har ni väl varit inne på i tidigare poddar med Cecilia och sådär.
Ja, alltså vi har ju pratat om meditation, och då får man kanske förtydliga det här sammanhanget när du säger att ja, man mediterar på en växt. Då har man den här processen där man sätter växten i den här fokuseringsdelen.
Ja.
Där man försöker så att skaffa sig någon slags kvalitativ upplevelse av växten för att sen ta bort eller släcka ut det här materiella och se vad som kan komma istället. Det är det du säger.
Ja, alltså att man kan förvandla vaseblivningen till en imagination. Ja. Så att säga. Och det är ju en process man kan arbeta med. Och där har du ju pratat lite grann om det här. Det är ju något som Liverhood har utvecklat från Steiners sista föreläsningskurs där, innan han blev sjuk, så att säga, initiatenbewusstsein. Där han utvecklade det här att det finns två huvudsätt att arbeta. Antingen går man som hur man uppnår kunskap var och en för sig, mediterar sin väg, månvägen som man kallar det. Eller så går man Saturnvägen, att man gör det i grupp. Att man kan arbeta tillsammans och arbeta fram så att säga då det här meditativa som vi beskriver nu. Och det är ju det vi jobbar med, du och jag, i olika grupper.
Jag skulle bara vilja haka ytterligare innan jag släpper in Are. Du sa det här lite snabbt. Ja, man förvandlar varseblivningen till en imagination.
Ja.
Kan du säga någonting för det första om vad en imagination är, och möjligtvis hur går det här hoppet till? Eller du kan gärna fundera.
Nej, men om man tar rosmarinen till exempel, så går det ju om du går igenom och studerar den sinnesmässigt, varseblivningsmässigt väldigt noggrant och smakar på den och luktar på den och tittar på den och hur den växer och så, så får du en varseblivningsbild, en sinnlig varseblivningsbild. Mm. När du, som du säger, när du tar bort den sen så blir det tomrum, och i det tomrummet kan det bli en aktivitet, och den aktiviteten kan leda till att komma en ny bild, och den bilden kan visa hän på hur verkar den här rosmarinen som substans eller som växt i dig.
Okay.
Och du kan uppleva det antingen som rörelser i dig, hur den fungerar, hur den strömmar i dig, eller det kan bli en bild med färger eller så olika. Och det där utvecklas ju successivt ju mer du gör det.
Mm.
Jag kanske kan säga att jag har mediterat rosmarinen i 10-15 år, så att jag har hållit på med den.
Mm.
För den är väldigt stark just den. Vi har pratat om det där för länge sedan, redan för 20 år sedan har jag.
Ja.
Så att säga. Mm.
Ja, tack. Nu får du möjlighet att ge din bild av vad du gör.
Ja, alltså jag gör ju väldigt mycket detsamma. Så det är ingen faktiskt stor skillnad här.
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag går också in, alltså det jag gör är att jag går inte in i detaljerna. Alltså där är det skillnad. Det Per skriver, det är att han går in i detaljerna och så får ett efterbilde.
Mm.
Jag går in i, alltså jag, vad kallar vi det svenska ordet? Hemsänker.
Ja, försänker sig.
Försänker mig i urten. Och så skapar jag inte ett tomhet, men jag försänker mig och ser direkt detta efterbildet, kan du säga.
Mm.
Mm.
Alltså det är två forskjelliga.
Ja.
Per går in i detaljer, tar det väck och så kommer ett bilde. Jag går in i hela och direkt till detta bilde.
Mm.
Och det kallar jag den nordiska in i vägen, meditationsvägen.
Och varför är den nordisk?
Fördi den är beskrevet av Steiner i Helsinki.
Mm.
Den är beskrevet av Parsifal i snön. Den är beskrevet i Kalevala i snön. Alltså den ser ut till att vara knyttet till Norden.
Mm.
Och hvis du går den vägen så kommer du till en möte med Vidar, alltså en nordisk ärkeängel. Därför kallar jag den nordisk.
Mm. Och, men då förstår man ju liksom att det här, man kan tänka sig att det finns flera sätt att närma sig, men det, den gemensamma nämnaren verkar ju vara den här bilden. Alltså att man får någon typ av, jag skulle kanske kalla det då för översinnligt intryck.
Mm. Alltså det, du har en ting som du ska se. För exempel när jag står genom henne så går, eftersom jag förstår Per, han går då dit, ser alla detaljerna, träcker sig tillbaka och så kommer ett bilde.
Mm.
Egentligen så är det ju samma sak vi gör, du gör. Ja. För det du beskriver om metoden, det är ju så att säga introduktionen av hur man arbetar.
Ja.
När man har gjort det här ett tag så blir det så som du gör. Det blir ju för mig också. Att okay. Då går jag rakt in, då står jag på avstånd och så ser jag på rosmarinen eller en annan läkare. Ja. Och så går jag rakt in och så upplever jag bilden direkt.
Ja, det är därför jag uppfattar det som ganska likt.
Ja, det är samma metod. Det här är mera introduktionssättet till det imaginativa som jag beskriver.
Ja. Och varför jag inte beskriver det är för att jag inte huskar det. För jag begynte med den metoden när jag var runt 5 år.
Ja.
Så jag huskar inte längre.
Nej, precis. Men det var samma metod. Ja. Du gjorde det detaljerat då,
ja, det är ju lite spännande.
Det
men det blir ju någon typ av sån här struktur då, där man kan säga att vi pratade om det förut också, att man blir ju skickligare. Alltså det finns en slags yrkeskunskap i det här också.
Ja.
Och det har vi pratat om i ett andra poddar i olika sammanhang. Det här med, sist när vi pratade meditation så pratade vi om otur och tur. Så att det blir ju lite så att ju mer man övar så får man en bättre känsla. Och jag förstår att ni då också säger att man ser tydligare.
Ja.
Alltså de här strukturerna, rörelserna som ju kanske kan vara lite suddiga och dimmiga och oklara i början blir ganska precisa.
Och när jag då såg dessa schackbrickorna så trodde jag att jag såg igenom honom.
Mm.
Men det jag förstår nu, det är ju att jag såg ju bilder av det.
Mm.
Alltså jeg så ikke igjennom, men jeg så bildet av det, og jeg trodde at jeg så igjennom.
Du trodde du hadde røntgenblikk som stormannen eller sånn?
Ja, altså det har jeg.
Just det.
Og hvis jeg har en hest som jeg ikke finner ut av, så gjør jeg det, så scanner jeg, så ser jeg der hvor det skader, og så behandler jeg rett og slett det. Og, men nå ser jeg jo at dette ikke et virkelig syn, men det et etterbilde, på en måte. Men jeg gjør som deg, altså du bare går rett inn, og så får du etterbildet med en gang.
Og hur ska man, så att säga, är det här en utbildningsfråga eller hur får man fler människor?
Det är en träningsfråga.
Ja.
En träning, du har.
Ja, en träningsfråga.
Öva.
En övning och det krävs intresse.
Ja.
Man måste alltså lägga ner tid.
Uthållighet, intresse, vilja. Och hvis du då har nytta av det i jobbet så har du ju intressen.
Ja.
Jag skulle ju säga, jag har suttit hela dagen med 24 kollegor, antroposofiska kollegor, och vi har diskuterat det här som finns i läkarvetenskapen överhuvudtaget, den kliniska blicken. Man tittar på någon så lär man sig liksom urskilja någonting, och det man då ser, det är ju väldigt sällan något fysiskt, det är ju, betraktas ju som en intuitiv bild, så att säga, den där kliniska bilden, och där kan man ju med hjälp av sånt här träna upp den, då blir bättre. Det går ju att göra. Och det anknyter till det praktiska.
Ja,
och det beskrivs också i Dr. Zhivago som blev skrevet av
Boris Pasternak.
Nämligen han kommer in på sjukhuset och så är det en blindtarmpatient och han får detta bild och säger detta är blindtarmen. Och så sker ett land med Lara och en och andra och så blir det spurt efter på hur visste du var blindtarmen? Så svarar han, jag husker inte exakt ord. Den processen att det var ett klarsyn.
Och för det tänker jag är väl kanske ett av liksom de tydligaste beskrivningarna som vi kan dela med oss av idag. Alltså det är en slags noggrannhetstydlighetsprincip som man får genom att öva. Någonting som är allmänt eller kanske lite diffust. Alltså i antroposofiska sammanhang finns ju de här storslagna beskrivningarna av att hela mänskligheten har gått över tröskeln. Och att det är ett av våra större problem idag att försöka hantera den vetskapen. Alltså att bli medveten om det som ni egentligen då säger. Det här kan alla, om man är tillräckligt intresserad och lägger lite tid och intresse
tid,
på det.
Tid, intresse och vilja.
Ja.
Och jag tror att det är ett bra verktyg att ha med sig också som inte i fysiska sammanhang men som finns i antroposofin och som finns i Rosenkrantz-rörelserna så att säga, det är ju att kunskapsprocessen som sådan har 7 steg. Det är 7 steg.
Ja,
och det är så att säga studiumet av det översinnliga. Imagination, inspiration, intuition och sen kommer mikrokosmos, makrokosmos, sen kommer makrokosmos, sen kommer förbundenheten av alla de 7. Så, att säga. Så beskriver Rudolf det. Och jag tror att det är viktigt att ha klart för sig att vad man än sysslar med i det här området så är det 7 olika nivåer som kan inverka. Och det här vi talar om nu är ju steg 2 av 7.
För det jag tänkte, du nu var det lite här...
Lite snabbt.
Ja, alltså det första har vi ju pratat om, alltså själva kunskapsprocessen, studiet, förstå, identifiera, för att man sen får någon typ intryck, kanske i form av bild eller rörelse. Och sen pratade du om inspiration. Vad är det?
Jag skulle säga att du kan få en djupare kontakt med det, om det är föremål eller mantramgrupp eller vad du arbetar med, där du får en mer än någonting som liknar hörseln. Jag skulle säga att det är egentligen tankebilder, det är mer åt tänkandets håll, alltså tankar som du kan uppleva. Och du kan få en kontakt med det du håller på med. Och det kan vara vad som helst, det kan vara järn eller metaller eller rosmarinen igen. Så att det är inspirativt. Och det tredje steget intuitivt är dialog. Det vill säga att du hör någonting eller du får ett intryck och så kan du kommunicera fram och tillbaka. Du kan föra en dialog. Det är intuitionsnivån så att säga.
Om jag då tillämpar det på andra saker som jag pratat om just med vad det gäller Lucifer Arman, mitten, Kristusimpulsen. Finns det liksom de här stegen där också?
Ja, alltså, så när du då ser en sjukdomsdemon så ser du den först och så kommer du i kontakt med den och så kan du komma in i en dialog. Så det är, du har alla trinnen där.
För det är egentligen samma sak. Alltså att man på ett vis förbinder sig även med den här mitten, Kristuskraften, för att liksom känna igen den.
Ja, alltså du kan göra det med alla tre. Du kan kommunicera med det luciferiska eller arimanska eller Kristuskraften. Ja. Den är lite faktiskt vanskligare att kommunicera med. Den måste du faktiskt högre upp för du klarar att göra det. Det är alltså lättare att kommunicera med Lucifer än med Kristus.
Ja, det ser man. Och vad beror det på, eller hur ska jag förstå, vad ska jag göra då för att ta mig ända dit?
Alltså det jag gör är ju då detta med, som vi snackar om, försänkning. Jag bara försänker mig vidare. Jag försänker mig vidare. Alltså jag tar inte väck bildet, men det gör inte du heller när du sa att du får träning. Alltså du går in, du ser, så går du bara lite vidare, så kan du förstå uppgaven till denna entiteten, varför den sjukdomen, så går du vidare, så får du en kommunikation. Alltså du går djupare egentligen. Bara.
Får jag fråga lite grann, byta spår med, vad det gäller klarseende, inte minst hos oss, alltså i den antroposofiska rörelsen har vi ju väldigt svårt att komma överens. Jag vet inte om ni håller med om det.
I det sociala menar du, eller på vilket sätt?
Ja, överhuvudtaget. Om,
jag syns vi hörs eniga ut, ja.
När jag tänker bara för att apropå vetenskap och säkerhet så blir det ju för mig en slags trygghet ungefär nu. Ni verkar ju vara ganska överens om de här sakerna. Då verkar det ju i min kanske begränsade värld troligare att det stämmer. Än om ni skulle sagt nej, men det där är helt fel. Det är så här. Och då tänker jag att mitt intryck ibland, åtminstone historiskt sett i den antroposofiska rörelsen, så verkar det vara rätt mycket så att säga, ja nej, så där är det inte, så här ska man inte göra, utan, och det där är fel.
Det är nämligen två måter att bli klarsynt på. Det ena är vid eget arbete som vi har beskrivit, och det andra är vid hjälp av andra.
Okej.
Och det utnyttjar motmakterna. De går in och så ger de dig ett klarsyn. Men det är aldrig sant. Alltså det kan vara 90% sant eller 80% sant. För det är nämligen bara lögn, det får du aldrig alla att tro på.
Nej.
Så du må på en måte ge intryck av att du har något korrekt. Och det är en metod som motmakterna benytter sig av. De går in och ger ett klarsyn som inte är personens, men det är motmaktens klarsyn.
Okay.
Och då blir man uenig. Och det beskriver Steiner att det är Arimans mål eller metode i vår tid. Det är att ge människorna klarsyn. Han säger till och med att Ariman vill starta en skola. Och då har jag sett för mig en skolebyggning där vi sitter med pulter och stolar. Alltså, så dum har jag varit. Självklart är det inte det. Han går in i de som övar och så ger dem ett sitt klarsyn. Och så tror man att det är ens eget. Och det gäller på oss alla. Och det är faren, och där må du hela tiden vara noga att du luttrar, som vi säger i Norge, luttrar.
Ja, om luttrar, om det är rena eller förenade.
Ja, förenade med Kristuskraften. Ja. Eller Kristus bevissthet. Då kan det, och det är väldigt farligt. Där ligger en stor möjlighet för ett fel.
Och hur ska jag tänka för min egen del? Alltså, hur kan jag sortera nu om jag nu har ett initiativ eller en impuls att den är korrekt eller god?
Då är det igen det som jag sa, alltså proof of the pudding is in the eating. Stämmer det med verkligheten? Blir för exempel en patient frisk? Blir en hund frisk? Blir en häst frisk? Är det riktigt där du finner stämmer? Alltså du må hela tiden på en måte kontrollera dig själv. Det tror jag är viktigt.
Jag känner igen det där, för det där är någonting som jag alltid brukar säga. Alltså både i meditation men även i vanliga livet. Om du har en idé och gör den och det blir bra, då kan det inte vara fel. Sen beror det ju på, det här med rätt och fel är inte så lätt, för det beror ju för vem.
Ja, och det må vara moraliskt.
För det finns ju ett egoistiskt motiv, och där måste man väl också sortera. Mm. Alltså om det blir bra för min egen del, eller om det blir bra för andra. Ja. Alltså det kan tänka att det kan vara en sån här, så att säga, på svenska brukar man prata om kvalitetssäkring.
Det är
väldigt modernt idag. Så att om det är, för att ett annat sätt att beskriva Kristus impuls för mig, det är ju altruism, eller oegennytta heter det på svenska. Alltså att om man gör det för någon annan utan att motivet är att jag ska få tillbaka något. Mm. Utan det är bara därför att du behöver det.
Mm.
Det kan ju vara ge bort pengar eller något annat.
Mm.
Då har motmakterna inte så lätt att ta sig in.
Mm.
Jag tror det där är väldigt viktigt som du säger, för det handlar ju någonstans om att klarsyn i sig och andliga upplevelser och sånt, det är ju inte särskilt intressant i sig. Det är egentligen helt ointressant om inte det har en konsekvens i den fysiska världen.
Mm.
Det är ju där vi är här på jorden för att förverkliga saker på jorden bland medmänniskor. Ja. Inte liksom sväva omkring i andliga upplevelser. Det är inte intressant. Det är bara intressant om det kan förstärka arbetet på jorden bland medmänniskorna för andra människors skull, som du säger. Det är det enda motivet, så att säga. Det är Kristusmotivet. Ja.
Och i den samling har ju Per och jag det egentligen ganska lätt. Fordi vi kan bruka det i behandling av patienter.
Ja.
Och det är inte så lätt, la oss säga man är hydroingenjör. Hvordan ska man bruka det?
Nej, och det är klart att det kan man väl säga är ett problem. Alltså, det jag tänker på spontant är ju atomkraft eller andra uppfinningar.
Mm.
Där ju de som har uppfunnit det har gjort det i största välmening, för de tyckte att det här var ett framsteg för mänskligheten, och sen används det av andra. Så att problemet finns väl egentligen överallt. Mot slutet så här, klarseende är väl inte av och på, tänker du. Var inne på de här 7 kunskapsstegen. Jag vet inte.
För mig är det av och på.
Ja. Okej.
Okay. På eller av?
Jag tänkte mer så att säga...
Slå på det för jag ser. Ja, det är så här. Tänk, stäng av.
Vadå?
Nej, inte riktigt. Det var lite kvar.
Men av och på tänkte jag... För mig var frågan lite Rudolf Steiner. Alltså, för man kan ju... Jag tänkte mer med djup. Alltså, det finns ju väldigt många saker som man kan kunskapa om.
Ja.
Andra är där kanske vi började idag, lite med vardagsklarseende eller klarvarseblivning kanske man skulle kalla det då. Men sen finns det ju alla möjliga sådana här fördjupningssteg.
Mm.
Om ni kan säga något om ni har några tankar kring det. För mig, jag associerar ju till Rudolf Steiner då som en person, och du pratade om Dojnov, och det finns ju säkert fler som ju då kan göra väldigt mycket mer åt det här hållet än vad jag åtminstone tror att jag kommer
för mig är det som en övning. Alltså när du övar en muskel så blir den starkare och starkare. Mm. Och till slut kan du lyfta 10 kilo och plötsligt kan du lyfta 20 kilo. Alltså det är, hvis du tar det allvarligt, har viljen och tiden och jobbar med det, så kommer du automatiskt djupare och djupare.
Mm.
Det gör det. Och så plötsligt så kan du kanske komma till det ängel väsen, och det så kan du komma till ärkeängel, och som vi snackat om en andra till arkai.
Ja.
Det är en utveckling.
Mm.
Och jag tror också jag har märkt både i min egen biografi men också i andra människors biografier att det finns, alltså är du på en sån här väg och intresserar dig, så kommer det frågor till dig i biografin, så att säga. Kan du tänka dig att gå in och hjälpa till där? Och tar du på dig det, så kommer det också saker till, så att säga. Då får du ett stöd i processen, i den här, antingen i det individuella eller i de här grupperna man har, så att säga. Det är viktigt att se, det finns ett samarbete i det där. Man får ju hjälp på den här vägen också, så att säga. Det är ingen konstigt på så sätt.
Du får mycket hjälp.
Ja,
alltså jag är väldigt nöjd, tänker jag så här. Nu har vi kommit en bra bit på det här temat. Jag vet inte om ni, är det någonting som ni saknar som skulle vara viktigt att säga?
Jag menar som du antydde här sist, alltså det är ju, den andliga världen är ju väsen. Det är ju bara väsen som man möter. Och vi har inte gått in så mycket och talat så mycket om de här väsendena. Så att säga. Det är ju ett längre framsteg som man kan arbeta med.
Ja, som du får gärna säga.
Nej, men det, som du menar, de här änglar, ärkeänglar, arkaj och så vidare. Eller så att det är ju hela den världen som Rudolf Steiner beskriver. Ja. Jag tycker att det är viktigt på ett sånt här stadium i en diskussion kring klarseende att se det här som har funnits som en slags misstanke, upplever jag, misstag, att människor som har upplevelser på det ena sättet eller lite spontant eller så är det atavism och gammalt klarseende som man inte ska bry sig om, det är ingenting att ha. Man ska ju titta på Rudolf Steiner. Han var klarseende som barn redan. Det var ingen invigning här och nu som var, utan det hade han med sig. Och sen förvandlade han det med naturvetenskaplig utbildning och så vidare. Och det är samma sak som vi talar om här. Alltså de flesta människor har upplevelser och de går att förvandla och föra fram till en andlig forskningsobjektivitet. Mm. Det går att göra med arbete och vilja och intresse, som du säger. Och det tror jag är det viktiga. Ja. Så man ska inte trycka undan det att det finns mycket människor med upplevelser, utan man kan lägga en grund för det.
Och det är väl, tänker jag, en bra avslutning, att den här inbjudan både gentemot oss eller gentemot er i de sammanhang man stöter på det, att bilda den här typen av arbetsgrupper för att föra sådana här frågor framåt.
Ja.
Eftersom de har en, eller skulle kunna ha en ganska stor betydelse, inflytande för att hantera många små men även stora problem som vi brottas med idag och ju inte riktigt har någon idé hur man ska göra. Och då tänker jag på klimat, covid, artificiell intelligens och så vidare.
Man kan ju säga att de som lyssnar på det här, tittar på den här videon någon gång, de kan väl få höra av sig till dig och så kan vi ta ställning till om vi ska bilda flera introduktionsgrupper kring det här. Så att göra sånt här, det kan vi göra.
Då får de... Absolut, det är en inbjudan, kuriotetespodden@gmail.com eller, nu vet jag inte era, men annars får ni ta reda på Pers och Ares mailadresser.
Ja.
Annars kan vi lägga ut dem.
Ja.
Det är bara att höra av er om det här var ett intressant avsnitt och om det är ett tema som smakar mer. Vilket vi hoppas. Då tackar vi Are och Per
tack
för det här avsnittet.
Själv tack.